I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Like a raven, it's time to get this party blazing. Nu är det du.
Jag vågar inte längre.
Uh-huh.
Jag sitter här med en kopp kaffe och tänkte precis börja banda Pappapodden som är min... Är det för tillfället enda podcast, va? Jag har ingen annan just nu. Nej.
Men, nej, du har inte haft det på skit. Det var väl i september typ.
Ja.
Men har du ens sagt det till folk?
Vadå, att Grand Slam-podden inte finns? Tennispodden.
I din profil, ja.
Nej, det vet jag inte om jag har... Alltså, den var ju... I och för sig, vi körde ju ett tag... Det här blir ju konstig inledning på
en annan podd som är nedlagd.
Ja, den är nedlagd i alla fall. Nu kommer det. Men den kan säkert dyka upp. Jag har någon slags tanke om, nu är det så mycket med boken, men jag har någon tanke om att jag kanske Wimbledon i juli, då kanske det är dags igen att köra. Vi får se. Mm. Som om någon av dem som lyssnar på den här podden bryr sig. Men där är i alla fall Pappapodden och det är avsnitt 467. Du heter Manne, jag heter Nisse och du ska bli pappa. Eller du är ju pappa, jag vet inte hur man säger. Du ska bli pappa igen, du ska få ett barn så här om några månader.
Ja, så här är det. Det är vecka, det är 23 plus 0.
23 plus 0, så ni har gått in i vecka 24 nu.
Ja, vill du höra vad som händer?
Ja, vecka 24, alltså, men nu är det ju så här. Vad är det, vecka 26 där det är liksom helt korser börjar föda typ, eller?
Nej, helt kors att börja föda är det väl någonstans kring vecka 40 skulle jag säga.
Jo, men du fattar vad jag menar. Alltså att det liksom
du vet, neonatalavdelningar, man såg ju de där som hade, vet, man träffade ju de där ibland, sjukhuszombisarna som hade varit där i 3 veckor och gått ner 10 kilo så att de till slut liknade sina för tidigt födda barn. Jag tror inte det är någon höjdare. Sara var ju själv en sån. Hon var ju konstig för att hon föddes ju inte så himla tidigt egentligen, nu minns jag inte exakt.
Alltså pratar du om, inte dina barn utan nu pratar om själva Sara.
Min fru. Själva Sara, hon vägde ju 1 kilo bara.
Är det sant?
Ja, visste du inte det?
Nej. Ja, det är ingen. Nej.
I alla fall, så här är det nu. Nu läser jag inte pappalogi, för det skulle kännas som att tuta i sin egen
Måste du gärna nämna den?
Ja, men det måste
du förstår ta. Ju sen när jag släppt min bok. Alltså jag kommer ju bara, varenda ämne, varenda grej jag tar upp, jag kommer bara sitta och läsa innan till ur boken.
Är det så? Men du har ju nämnt den redan ganska ofta. Ja. Kommer inte det vara färdigt då?
Ja, du menar så.
Alltså jag släppte ju pappalogin när vi gjorde podden. Jag pratade ju om den bara kanske 2 gånger.
Ja, men du och jag är inte samma. Jag är ju mer
du får lyssna, ja, men du får lyssna igenom. Och sen så många gånger som jag nämnde. Jag minns att jag hade en historia som var väldigt mörk om att jag höll på att läsa alla recensioner på Bokus och på... Vad hette det? Det var någon sån här boksajt ju som Linda Skugge och Sigge Eklund hade startat. Jaha. Där man kunde samla ihop böcker i bokhyllor och betygsätta och sånt där.
Men det där är så sjukt. Mörkt. Alltså, så där kommer jag aldrig göra. För att det finns inget i mig som liksom går igång på det där överhuvudtaget.
På vad? Att sätta betyg på böcker?
Nej, att läsa liksom den där typen av recensioner. Alltså så här, att på något vis, nej.
Men du läser väl, läser du inte typ Pappapoddens iTunes-recension?
Nej.
Exakt,
alltså, nej, det gör jag ju inte. Alltså, jag gör det ju ibland för att du har sagt någonting eller sånt, men det är inte så här, det är inte inne i min liksom, i min vardagsrutin så att säga. Det var ju,
nej, men nu det nog väldigt bra. För att jag läste mycket sånt där och jag minns att vad fan heter hon, indie-tjejen som är expert på hovet?
Ebba von Sydow.
Exakt, ja. Hon släppte
honom. Roligt att du refererar till henne som indie-tjejen. Jag tror att många av våra lyssnare drar åt sig öronen då och inte fattar någonting. Hon var ju kompis med Marit Bergman och sådär och slog ju igenom. Alltså hon är ju som en lackmuspapper över samhället. Jag menar, när hon kom fram, då var det ju fortfarande så här bibel och pop och lite så här ironi och 90-tal och man skulle ha koll på coola
fanzines,
ja, brittiska
och indieklubbar.
Och sen, men sen så blev det ju bloggar där någon gång i skiftet, inte vet jag, 20, där i början på 00-talet. Så då blev ju hon en sån bloggare, modebloggare. Och sen har ju hon liksom följt med hela...
Ja, frågan om hon har fortsatt med det, för nu har hon väl varit fast ganska länge ändå i att det är någonting lite mer glossy, att det är mode och kungligheter och sånt där.
Ja, kanske. Men det, jag tänker nu att hon är också så här förälder och...
ja, visst. Ja, men i alla fall så jag tror inte. Du, innan, när du släpper din bok, får du lyssna igenom pappapodden från då, vad var det? Oktober 2013 och höra hur många gånger jag nämnde den här boken. Men det jag minns var då att jag satt och läste såna här recensioner och ville att min bok skulle hamna bättre på topplistor än Ebba von Sydows bok. Och det var väldigt viktigt för
mig. Vad var hennes bok då?
Ja, men det var nog gravidbok.
Jaha, alltså så att som, ni konkurrerade
var samma
då,
inom samma... Ja, ja, precis. Mm, exakt. Det var liksom ofta köpt med. Man köpte liksom min och hennes bok. Mm. Och det var viktigt då ändå att jag låg före henne i topplistorna. Och också topplistorna var intressant för mig från dag till dag. Att det skulle ligga bra på topplistorna.
Men tror du att du skulle göra... Om du skulle sätta på pappalogi idag, alltså skulle du göra på samma sätt? Eller har du utvecklats någonting sen dess?
Nej, det tror jag inte att jag gör.
Nej, där skulle du sitta och...
Nej, men det är ju som när jag släpper någonting nytt, typ en podd eller så. Ja. Det är ju det absolut viktigaste som finns i en vecka. Hur den, att den sprids och tas emot och sådär. Ja. Så det tror jag är exakt samma.
Ja, okej. Okay. Ja, alltså det är väl vettigt. Alltså så här, att man tar reda på hur det sprids och sådär. Det är väl på ett sätt... Det var väl mer det här liksom att man... Att jag inte vill... Jag är inte så intresserad av... Det är dubbelt tycker jag. För att på ett sätt så är det ju så här, man vill bry sig om sin produkt. Det är inte som att jag kommer släppa en bok och typ så här, jag bryr mig, jag skiter väl hur det går för den. Jag vill ju ändå ha någon slags hum om huruvida den funkar eller inte. Men jag vill inte knarka liksom recensioner och söka någonting i det och liksom... För jag vet ju själv hur allt sånt där funkar och liksom internet, att folk slänger ur sig saker och det är så här, jag vet inte, så det där, ja, jag vet inte. Och jag
kommer... Men det funkar är ju, alltså det som är, det man ska vara medveten om är ju, det vanliga är ju att det inte händer någonting.
Ja, så är det.
Att man tänker att nu skriver jag en bok, eller nu, det kommer som ett bombnedslag, det kommer... Nej. Typ stå om det är DN, men då har man ju väldigt tur liksom, om det är det. Ja. Du, innan vi går vidare, det här kan du klippa bort, men det är väldigt mycket hår och skägg i mina öron. Jag tror inte det är lyssnarnas öron, men det är min.
Okej.
Okay. Alltså ditt heads, det är som att det ligger och skrapar.
Men jag undrar om det är, jag har inte trimmat skägget på några veckor. Kan det vara så att jag har längre skägg än vanligt?
Du får gå till Salong Vitan, kollektivet Vitan.
Japp.
Ja, men kommer du ihåg vad jag skulle berätta om när jag inte skulle berätta om pappologi?
Ja, du började prata om att du skulle bli pappa, eller jag tog upp det om några månader.
Ja, exakt.
Och så pratade du om Sara, att hon var för tidigt född.
Jag skulle läsa vecka 24.
Okay. Men du var ingenting med Saras för tidiga födelse. Det var vi avslutade med. Hon var bara för tidig.
Ja, det var för att du sa att vecka 26 är kosher.
Just det.
Fostret väger cirka 600 gram. Det är ungefär 30 cm långt. Huden börjar bli tjockare och täcks av fosterfett. Nu kan fostret suga på tummen. Det är en träning av sugreflexen. De små blodkärlen i lungorna växer som mest mellan vecka 16 och 24. Barnet kan klara av att andas luft om hen skulle födas den här veckan. Men lungorna behöver utvecklas mer. Ofta behöver barn som föds så tidigt hjälp med andningen, till exempel av en respirator.
Just det.
Hörseln är väl utvecklad, fostret känner igen röster och kan höra hjärtslag. Barnets rörelse kan kännas utanpå magen. Och det är otroliga grejer. Alltså 30 cm långt. Det är jättelångt. Ändå väldigt nyligen som man såhär, oh, wow, nu är den lika stor som en aprikoskärna typ.
Och du vet vad 30 cm är?
Jag vill inte nämna liksom olika mått på min kropp och sådär. Det känns personligt. Eller vad tänkte du på?
Skolelinjal.
Ja, exakt.
Det var väl det du tänkte också bara.
Exakt. Ja, jag har en sån i fickan.
Eller är du bara glad att se mig?
Vilket olämpligt skämt. Vad fan håller jag på med? Det jag skulle, i det här sammanhanget, när jag vill liksom att vi ska få en pojke som ska vara lite modern.
Du har inte alltså, din kuk som mått när barnen kommer ut? Att du lägger dem bredvid? Som är så här, man fotar den bredvid en tändsticksask för att se hur stor den är. Just så det. Fotar den bredvid ballen. Ja. Mm.
Nej, det har jag inte.
Det är
en
jävligt sjuk avancerad dickpick. Alltså man tänker sig att man, du vet det här, hora Madonna. Alltså, man tar det, alltså om man skulle skicka en sån, att man har blivit nybliven pappa och sen samtidigt en dickpick. Alltså det skulle vara nog det sjukaste.
Det skulle vara jättekonstigt. Ja. Någonting väldigt fint och någonting inte så fint. Mm. Så blir det helt okej sammantaget.
Alltså det är som att man inte har skickat någonting.
Okay. Ja, precis. Helt neutralt. 67% av alla som föds i vecka 24 överlever.
Ja, men det var väl något sånt jag menade. Att det var att nu 24, 25, 26, det är väl där då började
det. Ja, men det hände väldigt mycket, för att förra veckan var det 50% och nästa vecka är det 75%. Men nu är det ändå, har jag sagt till Sara, att nu kan vi väl ändå chansa.
Alltså på att föda? Att det...
Ja, men 67%, det är ju jättemycket. Mm. Det kommer nog gå bra.
Ja.
Orka vänta till slutet av april.
Det är rimligt. Det är 33% chans. Jag tycker ni ska gå upp till, alltså,
risk.
Den här
risk
klassiska skollinjalen.
Vadå 33% chans? 33% risk?
Jag menar det.
Ja, tack. Jag tänkte berätta om saker som kommer vara annorlunda.
Ja.
Den här gången. Det här är ju tredje gången. Fan, det är otroligt att det ska bli trebarnspappa.
Känner du tredje gången gilt?
Apropå då papologi som vi ändå pratade om, Sebastian Wadstedt som formgav boken. Mm. Vad ska du ha för formgivare förresten?
Kommer inte ihåg vad hon heter. De har börjat jobba med det där nu. Det är någon tjej. Ja, så det här var ju...
Bra beskrivning.
Ja, jätte... Ja, du är i alla fall kille.
Sebastian Wadstedt. Han var, eller är fortfarande typ 2 år... yngre än jag, eller sånt där. Ett år yngre än jag. Och han hade jättemånga barn. Jaha. Han hade haft som uttalad målsättning att han vill ha 3 barn före 30. Mm-hmm. För mig såg det länge ut som att jag aldrig skulle bli trebarnsfar. Men nu lyckas jag. Mm. Jag lyckas i alla fall före 40.
Ja, det är 3 barn före 40 kommer det
vara. Ja, det är inte så dumt. Och 4 barn före 50. 5 barn före 60.
Det är sjukt att du vidare. Aldrig fyller 40. Du fyller liksom bara 39 i år.
Ja.
Skärpning på alla plan.
Det skulle vara otroligt omvälvande och läskigt att fylla 40. Kanske skulle få någon kris och sånt där.
Mm, nej, alltså för mig var det helt lugnt. Jag har liksom inte gått igenom någonting de senaste åren.
Nej, saker som kommer vara annorlunda med att få det här barnet i jämförelse med förra. Mm. Ett är ju, alltså det här är en lista förresten.
Wow, jag tänkte också ha någon slags lista sen.
Ja, kul.
Fast jag tror att din kommer vara bättre, den känns mer uppstyrd.
Ett! Ja. Vi får se hur mycket tid du orkar lägga i klippningen om du lägger någon sån här, du vet, ljudeffekt eller sådär.
Vi får se.
Och applåder. Mm. Mm. Ett! Råden om hur man tar hand om barn. Alltså där är ju allting annorlunda. Det är ju lite grann som liksom när min mamma säger saker eller sa saker om Iris, typ som inte stämde alls. Typ akta, ge inte för mycket mat när hon är 4 månader, för hon kanske blir en tjockis typ.
Och mamma Annika pratade väl mycket om det här med bortbytingar och troll och sånt där.
Ja, men verkligen. Att skulle ta och sånt. Ja, ja, ja. Mm. Det var jättemycket sånt. För det är alltid typ annorlunda. Till exempel samsovning. Förut så sa man ju, när vi fick barn så sa man att om man inte är
full.
Kraftigt, precis, full eller drogpåverkad, då, eller medicinpåverkad, då är det helt lugnt och säkert att sova med sitt barn. Mm. Det säger man inte längre. Nu säger man att det är osäkert att barnet ska sova i en egen säng. Mm. Det är ändå ett väldigt stort skifte, är inte det?
Jo, verkligen.
Och också att det sades med sån här jävla tvärsäkerhet förut. Ja. Det är helt lugnt om du inte är full som en kastrull. Sen vet man ju för sig inte, för att vissa råd är ju så här att man säger det med tvärsäkerhet, fast man säger det med väldigt mycket tanke på hur det ska tas emot. För att man vet att man tänker att man behöver anpassa informationen till de sköra föräldrarna. Till exempel det här med, för det har väl ändrats nu tror jag, med alkohol och amning.
Mm.
Att länge så sålde man det ju in det som att amning blev farligt när man drack.
Just det.
Och då sålde man in det som att det var att mjölken blev farlig. Fast folk som hade koll på promille och medicin och kroppen och sånt där påpekade ju att man skulle liksom dö av alkoholförgiftning innan det bens blir mer alkohol än filmjölk i bröstmjölken.
Ja, för att folk tänkte men... att om jag dricker en öl, stark öl, eller ett glas vin, då kommer mjölken vara, alltså det kommer vara som så stark, mycket ja. Alkohol i min mjölk som det är i det här vinet. Men det är ju så mycket promille som man har i blodet.
Och det var inte folk som var korkade, utan det var exakt så man sålde in den rekommendationen. Ja. Tills olika folk krävde fram liksom, att man sa sanningen om det här, som ju egentligen är att man vill inte att folk som är fulla ska amma, för att det är inget bra.
Mm.
Så det är också en förändring. En annan förändring är desinfektion av just saker. Det. Förut så höll man ju alltid på att koka nappar och kärl och sånt där. Det ska man absolut inte göra längre. Och sen har det också, jag vet inte exakt hur, men jag vet att smakportioner har ändrats också.
Mm.
Var det 4 månader på vår tid och nu är det 6 månader, tror jag.
Jag tror att det där faktiskt ändrades bara från när Jojo och Manne föddes för mig. För det var 4 månader när Manne föddes, men det var 6 månader när Jojo föddes.
Ja, just det. Just det. Ja, precis. Och det är ett skifte då. Jag har inte varit med om den här 6 månaders reformen.
Jag kan säga så här, det var ju en revolution för oss.
Jag förstår det.
Nej, men det var ju roligt, för att jag var ju... pappaledig. Jag blev ju pappaledig när Jojo var, vad var nu, 4,5 månader någonting, 5 månader. Så att jag var ju med liksom i en del när det liksom inte var någon mat, utan att när det bara var flaskmatning liksom. Jag tror att jag fuskade lite, om jag ska vara helt ärlig, och började, eftersom jag var sån här gammaldags förälder som gjorde som man gjorde förr i tiden och inte orkade lyssna på nya moderna råd. Så jag för mig att jag ändå höll på.
Nej, men också att du alltid har varit stressad med att ta nästa steg och sådär.
Ja, men det var ju inte med Jojo.
Man kan tänka sig att du har varit i framkant med
ja, men det stämmer ju inte med Jojo. Med, för Jojo har ju, han har ju fått sköta sig själv bara.
Nej, men det minns jag, det var mycket med flaskan.
Ja, alltså, men det var ju så... jag kan ju rekommendera det till dig nu. Alltså, om du vill vara liksom pappaledig tidigt, så är ju det otroligt skönt. Och nu, det här, nu har vi ju majoritet kvinnliga lyssnare, så att ni kan ju blunda nu med öronen. Men det som, om man är hemma den första tiden, det är ju mycket mer chill, eftersom man inte har någon unge som kan hålla på och krypa runt och grejer. Utan då kunde jag kunde ju verkligen vara en lattepappa i ordets rätta bemärkelse. Alltså sitta och fika och ha liksom en bebis som sov hela tiden i min famn.
Ja, en bebis som åt latte också.
Ja, precis. Pappas latte. Pappas lilla latte. Och det var ingen fel på det. Nej, men, för jag hade inte druckit så mycket alkohol.
Nej, precis. Nej, men det låter ju alldeles utmärkt. Det enda orosmålet, men det där går väl att ändra kanske, det är att mina barn har ju aldrig gillat flaska överhuvudtaget, aldrig accepterat flaska.
Men har de testat, har du testat latte?
Alltså latte som mjölk, ja, det har de ju testat. Det är ju det man ger barn. Ja, det menar det. Att du var en lattepappa, du gav ditt barn latte. Det är ju oorganellt, eftersom det är barnets första dryck och mat.
Jag tänkte på kaffelatte. Jag vet inte vad
Nej, jag förstår inte heller. Men, så det är ju, och också en annan grej, det är det här med mässling. Alltså när jag var småbarnspappa, då var ju någonting som man vaccinerade mot.
Mm-hmm.
Men nu så ses ju det som ett väldigt viktigt utvecklingssprång. Och det här med vaccin anses ju av många som skitdumt. Det är ju något helt annat. Alltså att, förut så var det ju självklart, man åkte dit, man gjorde som de sa, man tog en vaccinspruta, men nu är det liksom, dels så är det ju...
Men det är upp till individen, man gör som man själv vill, man känner efter lite.
Ja, men också att det är ju den här, det är den här sionistiska konspirationen ju, som det här chippet som de sätter in.
Ja, i barnen. Det här, apropå det är ett otroligt...
Men sen också det här att mässling är ju jätteviktigt att ha, för det är ju en av de viktigaste milstolparna, och sen så känns alla andra sjukdomar supermycket lättare efter det.
Ja,
du vet.
Ja, jag vet precis. Har du tänkt på en annan sak med det där med på sådana konspiratoriska konspirationsteorier, det här liksom att vaccin är farligt och 5G och allting. Att jag började tänka på ganska mycket den här jag vet aldrig riktigt, jag har inte fattat hur man uttalar det, men det här QAnon eller Kanon, alltså det här, den här amerikanska konspirationsteorin.
QAnon, säger jag.
Ja, den här amerikanska konspirationsteorin, att det är en sån här pedofilring där, liksom, där Barack Obama är inblandad och sådär. Och man kände, och man har alltid känt så här, men gud, det här är ju liksom någon saga, vad är det här för någonting? Men sen ju mer man läser om Jeffrey Epstein och hela det här nätverket,
ja, det typ så.
Och det här pedofil, så börjar man bli så här, men okej, okay, alltså det är inte så far from the truth, och så det är ju nästan, det är ju lite jobbigt för mig som varande liksom ganska skeptiskt inställd.
Ja, men det är därför du inte skulle hålla på och trycka in sprutor i dina barn.
Nej, Men du har inte klurat på det alls? Kopplingen mellan QAnon och Jeffrey Epstein?
Nej, det har jag inte gjort.
I men, för sig, det som är nacktalare emot det, det är för att Donald Trump och Jeffrey Epstein var ju polare. Och Donald Trump är ju liksom QAnon-personernas liksom husgud. Ja. Så att då är ju han liksom inblandad. Så det kan ju vara så att det är liksom inverterat. QAnon då, att de tror att det är Barack Obama, fast egentligen så är det Donald Trump. Att det liksom blir, att de har rätt, men de har fel.
Men de är ändå fel. Men det är ju så, Isabel Hadley-Kamp skrev ju om det, att många omvälvande avslöjanden börjar ju som konspirationsteorier.
Ja, jag vet. Det är jobbigt det där ju.
Ja, det är jobbigt. Punkt nummer tre.
Mm.
Det är ju stora syskonen.
Ja.
Det är ju en väldigt stor skillnad. För att sist jag fick barn. Första gången jag fick barn så fanns det inga stora syskon i taget. Andra gången så var ju stora syskonet förvisso bedårande. En av de mest minnesvärda sakerna var ju när hon helt plötsligt utbrast när hon var 2 år och 2 månader gammal. Så satt hon vid köksbordet och sa fuck!
Just det.
Så sa jag, men älskling, varför säger du fuck? För jag vet inte vad bebisen ska heta.
Just det.
Så det var ju väldigt underhållande och kul. Och hon var supergullig. Vi har ju kvar filmerna från hon träffade ut första gången. Men sen var det ju ett starkt minne det här att man var ute någonstans, hade äntligen fått Rut och somnade i vagnen och sen sprang Iris iväg. Och att hon nog kände verkligen att hon hade momentum, att det blev besvärligt för mig när hon sprang iväg.
Just det.
Jag minns en gång när, nerför trapporna till telefonen, jag minns när Max Stockman, du känner honom va?
Nej.
Nej?
Jag vet inte, är någon media?
Han är god vän till Gunnar Ardelius, som vi kanske kommer prata om i det här avsnittet.
Ja, vi får se.
Kanske.
Vi får se om vi hinner dit.
Jag minns när Max Stockman fick springa och hämta henne.
Men ska du inte berätta då för mig och alla som lyssnar, alltså varför du nämner honom så liksom, Max Stockman? Jag känner igen namnet. Är han en kulturpersonlighet?
Ja, men det är för att jag har lärt mig av dig att man ska nämna de detaljer som man minns.
Jo, men du måste ändå,
solig,
ja, men det är ändå någonting med honom som gör att du nämner namnet. Vad är det?
Nej, men jo, men han... Nej, han är inte känd sådär.
Han är inte någon författare inte. Eller någon mediepersonlighet eller något, utan det är bara en lirare.
Nej, men han var med i Nitt, ett fanzin som jag gjorde.
Just det, men de känner Peter ju inte. Det var ju Jonas Moskin och dem.
Ja, men precis, så där går det ihop. Mm. Aha, det är massa gemensamma vänner, men jag tänkte inte skulle känna honom. Precis.
Men jag måste bara säga en grej om den här listan. Nu har du gjort 3 punkter, varav en var liksom ironisk och skämtsam, men de andra 2 tolkar jag som seriösa. Det är lite som att man...
Men vadå? Det var ju inte hela listan. Nej, jag har gjort... Vänta, jag är inne på...
Nu var det punkt 3 här. Det här med att du har syskon. Men det är lite, jag känner mig lite som när jag tittade på... Eller när jag hängde med typ... När man satt och pratade med Kristoffer Triumf, för att droppa fler, typ i skiftet 90-2000, så visste man aldrig om han pratade allvar eller om han skämtade. Alltså det var någon sån här ironisk liksom...
Det är ju superallvarligt. Jag har ju pratat om samsovning, smakportioner, desinfektion...
Ja, men vaccinpunkten. Alltså...
Ja, men det var väl ett uppenbart skämt?
Ja, det var ett uppenbart skämt. Men jag menar bara att det liksom är... Det är en sån eklektisk lista. För den blandar liksom skämt och humor.
Men du, du menar att för att jag tog ett skämt så måste jag nu bara liksom vara allvarlig i hela listan för att du ska förstå att jag inte skämtar?
Nej, eller? Nej, tvärtom. Att jag har ingen kritik. Jag tycker att det är ett kul grepp. Att det liksom är att du...
Men när jag tittar på det så får jag inte riktigt ihop det.
Jo, men om man skulle ha den här, om man skulle ha den i text. Man skulle ha liksom den här listan i text. Första punkten då, som jag nu har glömt. Jo, smakportioner var det va? Nej, det var samsovning. Samsovning. Och sen
nej,
så var
men
det
är inte en egen punkt. Utan jag är på punkt nummer 2 nu bara. Och det första var råden om hur man tar hand om barn, att de har förändrats. Och den andra som jag håller på att prata om nu, det är stora syskonen.
Jaha, så vaccinet var bara ett stickspår. Det var liksom ett litet skämt vid sidan av, i marginalen.
Det var ett belägg. Det fanns samsovning, smakportioner, desinfektion och mässling.
Jag fattar. Okej, bra.
Punkt nummer 2. Stora syskonen. Jo, det som jag höll på att berätta där, det är att det är väldigt annorlunda. Första gången så fanns det inget stora syskon. Andra gången så stora syskonen något som var väldigt gulligt men så kunde springa iväg. Nu är ju stora syskonen någon som kommer vara nyss fylla 9 och någon som är 11 som är kända för sina barnpassningsskills.
Just det.
Dock så någonting som alla som har barn som de passar inte vet. det är ju att de är fantastiska barnvakter för att föräldrar älskar dem och utnyttjar dem. Och barnen tycker om att vara med dem.
Just det.
Men det kommer till en gräns när de tröttnar och känner sig lite utnyttjade.
Mm.
Så det kan ju hända att de kommer även tröttna på sitt småsyskon lite grann.
Ja, det, man får nog... man ska nog, lite som man tänker när man gör intervaller i löpning, man ska nog gå ut lite lugnt.
Ja, precis. Och sen så ska man nog skilja på sånt som är... alltså man ska nog vara öppen med när det är till stor hjälp för en själv.
Mm.
Alltså att nu hjälpte du mig verkligen. Just det här ska du få någonting för. Mm. Moa och Martin hade ju, inte så mycket längre, men ett tag så hämtade ju Hedvig från förskolan varje dag.
Mm.
Alltså min näst äldsta systerdotter hämtade sitt lilla syskon varje dag och fick pengar för det.
Just det.
Och kunde shoppa jättemycket och blev ganska rik faktiskt.
Okay.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Punkt nummer tre.
Mm.
Det är ju fridförstöringen.
Mm.
Och det här är ju alltså det här, man får jämföra med de tidigare fridförstöringarna. Alltså om man jämför med den första fridförstöringen när Iris kom.
Mm.
Så måste väl det här kanske anses som mildare.
Det tror jag.
För då hade vi ju inte fått någon frid förstörd förut. Då var ju friden förstörd om man hade, om jag hade ett syskonbarn som var hos oss på fika. Mm. Och sen så hade den rivit en servett som låg i tussar på golvet. Och jag tänkte, oj, oj, oj.
Nu
förstördes friden. Måste jag städa upp här? Gud, kanske ett saftglas eller sådär.
Ja.
Sen så kom Iris och jag berättade många gånger. Jag vet inte varför jag åt matvete då. Men jag minns den här matvetekornen. Hur besvärligt jag tyckte det var att hon låg på golvet.
Ja, just det.
Och så vande man sig. Men nu har vi ju vant oss av fullständigt. Jag tänkte på en sån sak som att vi alltid sitter och äter nästan i vardagsrummet.
Mm.
Vid matsalsbordet där.
Just det.
Där vi har en sån här jättefin, dyr kelimatta.
Mm. Det kommer bli svårt.
Det går ju inte.
Nej.
Och, att vi kan sitta och fika i sofforna. Mm. Och ha en ljusgrå vit matta under oss. Det kommer inte heller gå.
Och jag undrar, det ändå... alltså, men jag undrar vad som kommer vara den... alltså relativt sett starkaste fridförstörelsen här. För jag tänker mig när första barnet där, då blir det ju alltid nytt och det liksom blir så här, det är så mycket annat
inbäddat.
Som spelar inbäddat i det. Men, ja. Men nu, för nu är det ju...
Nej, men det är kanske sant att första gången är man ändå så här, okej, det är alltid en väldig skillnad, men man har hört det att nu kommer hela livet förändras och jag är beredd på att det ska bli så. Jag är beredd på att inte ha någon kelim. Eller att äta vid något matsalsbord.
Nu har ju du
jag är
liksom
beredd att plasta in
gått allt. Igenom det där och barnen har gått vidare och lärt sig att kunna äta på den där mattan.
Ja, ja.
Och så vidare. Och sen så kommer det någon nu som inte kan göra det.
Kanske ja. Blir som, för att det var ju, det minns jag, i början så var det ju som att det var ett, alltså barnet var något eget som var lite frikopplat från resten av familjen.
Just
som var Sara och jag.
Just det.
Barnet var någon som man gav mat och gosade med och badade och lekte med, och sen så typ tittade man på spåret.
Just det.
så kanske att hela familjen är liksom på att titta på spåret läget. Så att familjen
nu låter det
hjälper
som att programmet heter Spåret. Jag vill bara säga att det heter På spåret. Så man tittar på inte, På spåret.
Så är inte På spåret.
Nej, du sa två gånger så
du på spåret. Som är så jävla jobbig, för man måste alltid kolla live då, för annars går det inte. Det funkar inte
längre. Jag har inte ens kollat på de senaste två avsnitten. Jag har helt gått vidare från På spåret.
Ja. Nej, men det kanske är så det får bli. Då kanske det inte blir lika stor fritförstöring om det är så här att familjen tar hand om den här lilla personen och sen liksom äter i soffan, och att man kanske liksom när man ska fika så trycker man i en munk i den här lillen vid köksbordet, och sen ska den sova och då sätter man sig i soffan
typ. Jag tror inte det.
Tror du inte?
Jag tror att det kommer vara att bebisen kommer vara med och det kommer vara kladdigt.
Tror du?
Ja.
Det låter ju jobbigt.
Ja, alltså. Men jag tror att det kommer vara så. Jag tror inte att man orkar. Och då ska alla sitta och vänta då tills... Det blir ju ännu värre. Det blir ju som någon slags... Det här när man typ försökte febrilt få barnet att somna för att sen ska ja. Ha en härlig supé.
Ja, precis. För det där... För, ja, precis. För att samtidigt så var ju det en sån här i begynnelsen grej. Om man tittar på då Mo och Martin som har 4 barn, varav det yngsta fyller snart 3, så är det ju så att det kanske var annorlunda för sig när hon var 1, men hon är ju med överallt hela tiden. Det är snarare så att hon liksom går och lägger sig 10:20 än att man håller på att försöka få henne att somna och vänta på det. Sådär.
Så kommer det ju vara.
Att deras yngsta barn hänger med.
Ja,
bara.
Så kommer det vara.
Men det så fridförstöringen, det är lite oklar punkt. För att ja, det är väldigt svårt att se hur det kommer bli. Men vissa saker som är självklara nu kommer ju inte vara så självklara. Typ att äta blåbär i en soffa kommer ju inte hända så mycket mer.
Men du kommer ju också vara, det kanske kommer, men du kommer ju också vara trött på ett sätt som du inte har varit på länge.
Ja, verkligen, det kommer.
Och det kommer ju påverka din löpning och sådär.
Ja, kanske.
Jo, men jag tänker återhämtning och allt sånt där. Det kommer ju vara, det är klart att det kommer, det måste du ta höjd för.
Ja, men punkt nummer 1, 2, 3, 4.
Ja.
Det är löpning.
Ja.
Det är ju saker som kommer...
Nej, det gjorde jag tror du skulle vara ironisk.
Det är saker som kommer vara väldigt annorlunda. Alltså det här är inte en Kristoffer Triumflista. Det här är en straightforward lista. En helt vanlig lista där jag berättar saker som jag har tänkt på. Mm. Jag ångrar att jag sa det med mässling eftersom du blev så totalt mindfuckad och tappade konceptet. Nej, och glömde vilken alltså, punkt du var vilken.
Du är ju jävligt rolig ibland. Alltså du är alltid en rolig person, men ibland visar du det på ett sätt som är väldigt kul. Och så gör du det på...
Roligt.
Ja, det är bra.
Och då blir det problematiskt.
Mm.
Löpningen. Första gången så när jag var föräldraledig så tyckte jag att det kändes otroligt nervöst att åka tunnelbana med Iris när hon sov.
Just det.
Jag var så rädd att hon skulle vakna. Mm. Och jag ville utnyttja... Jag minns faktiskt inte varför, men jag ville alltid ta mig till stan i början av någon anledning. Mm. Så att det blev så att jag, när hon sov, promenerade in till stan. Ja, första gången jag gjorde det var det väldigt deppigt. Det var den 3 maj. Och det var 3 grader och snöblandat regn.
Uh-huh.
Och jag åkte in, eller jag promenerade in till Kungsträdgården för att titta på körsbärsblommen. Och sen så fortsatte, för då märkte jag väl, det här funkar. Man kan promenera in till stan och det verkar läskigt att åka buss eller tunnelbana, för tänk om hon vaknar. Så gjorde jag det varje dag tills jag upptäckte att jag hade gått ner fruktansvärt mycket i vikt.
Uh-huh.
För att jag hade svårt att hinna äta så mycket som krävdes när jag skulle mata och ta hand om henne. Så att jag behövde dra i nödbromsen. Det var väldigt trevlig promenad, men jag kunde inte fortsätta. Så jag började bulka och gymma och sånt där.
Mm.
Skillnaden nu är ju att transporteras på det där sättet med apostlahästarna är ju för mig numera också en träningsform.
Mm.
Och någonting som jag gör ganska obehindrat. Jag börjar lära mig hur man äter för att kompensera för energiförlusten och sånt där.
Mm.
Så det kommer ju förändra typ allt. Jag har ju sett också Gustav Gelin, känner du till?
Ja.
Han bor ju nära mig. Han har flyttat in i Bredäng och är småbarnspappa.
Han har ju flyttat från mig till dig.
Ja, precis. Ja, först så flyttade han från mig till dig och sen nu har han flyttat till mig igen. För han bodde på telefonplan.
Jasså.
Sen flyttade han till Farsta och sen nu Bredäng. Och så jag stöter på honom ofta. Men så
alltså lägger han måste ju sluta upp. Förfölja oss.
Verkligen, det är obehagligt. Men jag tror mest har med bostadsmarknad att göra. Sådär. Men,
han var ju också polare med Kristoffer Triumf.
Just det. Mm. Alla var kompisar med Gustav Gelin.
Ja,
i och för sig.
Ja.
Det är inte jätte liksom, originellt.
Jag kan säga att jag och han var inte... Alltså vi var verkligen inte ovänner. Men vi typ, det var inte som att vi liksom var... mega bra liksom kompisar, sorry.
Alltså så här kan vi säga. Okej, vi kanske ska presentera Gustav Elin lite så här, vad har vi på? Han är väl född i början av 70-talet och har varit klubbkid och Hammarby supporter som har synts överallt de senaste 25 åren. Han kommer ju från indiescenen och fanzinvärlden. Har säkert haft någonting med Ebba von Sydow innan hon lämnade indiescenen. Alltså att de har säkert jobbat på något projekt eller haft någon klubb ihop. Han var klubbarrangör och DJ och skribent. Storebror till Martin Jelin som nu är USA-korrespondent. Och han drack fruktansvärt mycket. Och för mig var han ju, alltså jag var inte heller kompis med honom, men han var ju en stor del av mitt liv eftersom jag träffade honom 4 gånger i veckan, det vill säga så fort jag var ute. Och det var skönt för han var alltid fullare än jag.
Just det.
Och det var känt också att han alltid liksom fortsatte festa, alltid gick på alla efterfester i alla suspekta förorter och sånt där. Och sen så jobbade han och jag tillsammans på Nyhet 24 ett tag. Och sen så nu jobbar han på ETC och alltså som journalist, och han är också nykter sen ganska många år tillbaka. Och jag har tänkt på det, att det kan ju inte ha funnits, alltså jag menar, om han kunde bli nykter så kan typ nästan alla det, för det kan ju inte finnas något svårare än att ha som sitt främsta livsinnehåll att åka med en supporterbuss till olika matcher, extremt alkoholindränkt, och att vara klubbarrangör och DJ.
Just det.
Otroligt svårt att undvika alkohol för den mannen.
Riskområden, vad heter det? Risk.
Ja, verkligen. Tänk djupt vi är inne i min lista nu när vi pratar om Gustav Elin.
Ja, men jag tycker det var bättre kontextualisering på honom än på Max Stockman. Här får du liksom... här får du
ja, men det är för att jag kom på skräckslaget att du kanske inte visste det förrän jag kom på det med 90-90.
Ja.
Men i alla fall så har jag ju sett att... jag träffar Gustav ibland, men plus att han lägger upp mycket på Facebook om alla liksom hundratals mil som han promenerar med sitt barn.
Ja, ja.
Och det är någonting väldigt skönt att göra det. Men det känns ju så här, att det här spatserandet, det känns ju mycket mer improduktivt än löpning, eftersom löpning är någonting som jag liksom ändå vill göra i mitt liv. Som det finns någon slags nyttoaspekt av det och så där. Så att jag kommer kunna göra det väldigt alltså kombinera det här med att söva ett barn och ge det frisk luft med en av mina nya hobbies, en hobby som jag absolut inte
du tänker alltså, det du pratar om nu, att du ska löpa med barnet i någon springvagn typ.
Ja, vilken vagn som helst tror jag. Men det, så småningom kommer det bli en springvagn. Ja, precis. Exakt.
Spännande, kul.
Ja, det är kul.
Finns det någon typ av utrustning för att bära med sig barnet? Jag tänker om man vill jogga, typ köra lite trail running. Finns det några bärselar för trail running? Det känns som en grej som borde uppfinnas.
Ja, jag tror att det skulle skaka för mycket. Och sen så ramlar man ju rätt ofta när man springer på svåra stigar. Så det skulle jag i alla fall undvika. Det är, du tänkte någonting dåligt med löpning, med återhämtning och sånt där. Men... jag vet inte hur jävla mycket återhämtning man behöver. Man kanske inte vill köra. Man kanske kommer under en period skita i de hårdaste passen bara.
Ja, men sömn är ju, det vet man ju, det är ju en av de viktigaste återhämtningsprylarna ju.
Ja, visst. Punkt nummer 5.
Men det vill du inte prata mer om. Nu går vi vidare bara.
Jo, men vi kommer nog till det också. Okay. Tillsammans. Men oerfarenheten. Alltså jag minns, första gången så var man ju svårt oerfaren. Alltså till den grad att jag minns att när jag skolade in Iris på förskolan, så såg jag en mamma som hade 2 barn. Ett förskolebarn och en bebis. Och när hon höll på att hjälpa det äldre barnet med kläder, så la hon bebisen på golvet.
Just det.
Bebisen låg ju ganska mjukt i typ sin one piece med en huva. Och jag tänkte att jävlar, kan man göra så där? Det var ju så inspirerande. Jag hade aldrig kommit på med Iris. Hon kände sig alldeles för skör för att jag skulle lägga henne på golvet. Och sen då när Rut kom, så var jag ju först på ett sätt ganska oerfaren. Jag minns att mitt referensvärde i armarna för hur barns vikt ska vara, var ju att de ska väga lika mycket som Iris, som var 2,5. Så att när jag bar upp Rut första gången, så bara var armarna helt okalibrerade, så jag tog i för mycket så att jag råkade liksom hissa upp henne och armarna ovanför huvudet, typ. Förstår du?
Mm.
Så att jag fick lära mig att mina barn hade olika vikt och sånt där. Men jag hade ändå med mig, alltså, min erfarenhet var ju inte så jättegammal, utan det var mer som att jag kunde ta med mig erfarenheterna med tiden med Iris och sen utveckla det lite grann och våga göra lite mer grejer som jag inte hade vågat innan. En grej som jag vågade var att jag vågade gå på ett café.
Just det.
Och har Rut sovande ute i vagnen på andra sidan fönstret, så jag såg henne, men jag satt inne, så ja, var det, i ja. Olika rum. Jag vågade till och med en gång gå och klippa mig, fast det var tack vare frisören, för jag tyckte det var jävligt obehagligt. Och hon sa att det gör föräldrar hela tiden, och jag har koll på ditt barn.
Alltså barnet, då låg också Rut och sov.
Ja, och frisören såg henne, men jag såg henne inte där jag satt. Nej, så det var ganska obehagligt.
Mm.
Men nu så är det ju så att jag har ju då erfarenhet från två barn, men det är ju extremt gamla erfarenhet. Läx det här med råden om att ta hand om barn helt annorlunda. Och
men hur ser råden ut nu för tiden när man går till frisören? Har de förändrats nämnvärt sedan Rut?
Ja, men det är väl på något vis att om man har, ju fler barn man har, desto mer kan man ta ut svängarna.
Mm.
Och då, du vet, det här barnet räknas ju som ett faktiskt ensambarn. Gränsen går vid 6 år till syskonen. Mm. Och jag kanske räknas som en faktisk engångspappa då. Som, alltså jag kanske måste vara så där ängslig som den där första gången.
Ja, just det.
Förstår du?
Ja, jag förstår.
Så att nu kan jag inte gå till frisören med barnet. Men däremot, om Sara och jag väldigt snart får ett till barn.
Då kan jag göra det.
Mm.
Ja.
Kanske.
Ja, ja.
Det där måste jag reda ut. Ja, vad tänker du?
Jag tänker att det, nu blev det så roligt igen på din lista.
Du har problem med det. Fan, är det med dig?
Jag tror att...
Vill du låsa in mig i ett hörn? Att jag får bara vara allvarlig nu. Ja. Är det en ny grej i podden?
Mm. Ja, det här är en podd om föräldraskap. Skärp.
Ja, just det. Mm.
Fan, det här är allvarliga saker. Det är ingenting att skämta bort.
Nej, jag förstår. Nej. Jag ska försöka.
Ja.
Nej, vi skiter i det då. Vi går över till punkt nummer 6.
Mm.
Och det är ju blöjbytena.
Just det.
Och här har man ju förstått att det är en könsaspekt.
Mm-hmm.
Dels så finns det ju nu sån här engångsblöjor.
Okej. Okay.
Inte bara de här textilvarianterna som vi fick av min mamma som hon hade virkat.
Mm.
Men sen också så finns det en könsaspekt här som är att jag har ju haft barn som har snippa. Och nu ska jag ha ett barn som har snopp och pung.
Just det.
Och då har jag förstått att det finns fördelar och nackdelar. Alltså en stor fördel med pojkbebisar är ju att det finns ju bara ett hål. Och det hålet är ju det som är själva kloakhålet där det kommer ut bajs.
Ja,
så det är ganska oämt.
Jag vill bara förtydliga att det är inte så, utan det finns två hål.
Alltså, urinrörsmynningen tänker jag på också.
För kloakhål.
Ja, men där kommer det in...
Definitionen på kloakhål, det är ju det, fåglar, att, det är att man bara har ett hål där bajset och kisset kommer genom samma. Och så funkar
ja,
inte
pojkar. Kanske också något ägg ibland.
Ja,
nej, precis. Det är sant. Det finns ju också en urinrörsmynning. Men den är lite mer skyddad hos pojkar ändå.
Mm.
Pojkar har ju ofta en förhud som är lite som en snabel om de inte är omskurna och så. Och den sticker ut en del och sådär. Med flickor så ligger ju hålen ganska centrerade. Då pratar jag om slidmynning, urinrörsmynning och ändtarmsöppning.
Just det.
Och ändtarmen är ju den man inte behöver oroa sig för. De andra behöver man oroa sig för. Så att det gör ju det till en väldigt delikat sak att byta bajsblöjor.
Varför
och
behöver du inte oroa dig för ändtarmen? Jag fattar inte.
Nej, men för det är ju där gör vi inget om det kommer bajs, eller?
Ja, nej, men du ska... Eller när, vad pratar vi om nu? När du ska torka eller när du ska byta?
Nej, vi är otydlig nu igen. Precis, när jag ska torka så är det ju väldigt noggrant med att det inte kommer bajs i de här mynningarna som inte är
ändtarmen. Ja, man måste se till att rengöra överallt.
Ja, det kan ju bli... Lika... Man kan ju få urinvägsinfektion och sånt där.
Exakt, den slipper man ju. Det som man...
Var jag otydlig nu?
Ja, alltså, nej, men nu
det är ju en jätteskillnad med pojkar att det är mycket mer okänsligt på det sättet, eftersom det inte finns massa liksom, vad heter det, blindskär som man ska undvika och där det är jättekänsligt med att få bajs.
Men det är otroligt gulligt att lyfta på små pojkpungar och pojksnoppar och rengöra sånt här amningsbajs, tycker jag. Det kanske är jag som är sjuk i huvudet. Men det som man måste akta sig för när man byter på pojkar, men det vet ju du, för du har ju varit barnvakt jättemycket åt pojkbebisar.
Ja, men det här skrivet här, kiss i ansiktet.
Exakt.
Ja, precis. Mm. Så att det är plus och minus där. Och jag tror väl
alltså,
ändå...
Det kanske vi ska förtydliga för alla lyssnare som bara har flickbebisar. Alltså, pojksnoppen, det händer ganska ofta när man står och byter att det liksom
De bara kissar rakt ut. Det blir väldigt tryck.
För att bebisar har ju inte det här som vi vuxna har, att man går och håller sig och sen så går man och kissar och då kommer allt på en gång, utan det är lite mer, de skvätter ju lite hela tiden när det liksom,
det.
När det bara, nu finns det lite urinblåsan och så kommer det ut, och så kan det vara då när man står och byter, att man liksom får en ordentlig dusch, och det är ju liksom ingen förvuxen prostata som trycker på och gör att det inte blir någon stark stråle på de där små bebisen, utan där är det liksom en riktig stråle som kommer.
Mm. Så då kan man... och här är frågan då, alltså det blir ju en förändring helt klart. Det blir ju helt annorlunda faktiskt. Oh. Och frågan är då, man kanske inte måste bestämma det, vad som är svårast och lättast.
Nej, det känns ju, det är alltså, bara att det är annorlunda skulle jag säga.
Bajs blir lättare med pojke, risken för kiss i ansiktet försvårande omständighet. Mm. Jag minns att du pratade mycket om det när barnen blev lite äldre, hur avundsjuk du var på att de hade så stark kissstråle och sånt där. Mm. Är det någonting som du började tänka på redan då när du blev kissad i fejan?
Ja, men det är också någonting som jag har reviderat nu i och med arbetet med min bok. För att när man är 40 så har prostatan inte överhuvudtaget börjat påverka där ännu. Så att det är inget fel på min kissstråle, det är bara it's all in my head.
Jaha, för det har du pratat om tidigare.
Ja, jag vet. Jag har pratat om så mycket konstiga grejer.
Att det verkligen är så. Och att du var ovanligt tidig då med prostataproblem och
sånt.
Det
är ju bara skitsnack.
Eftersom du bara var, vad var du, 30-35?
Ja, knappt det, ja.
Mm.
Ja, det ja, kan jag
spännande.
Revidera.
Okej. Tillsammans med hudvårdsrutinen.
Ja. Jag fick ju lite tips. Tack alla lyssnare som har hört av er.
Ja.
Men ja, jag har ju som sagt precis varit hos en hudterapeut och fått en bra rutin. Så att nu behöver ni inte skicka fler tips. Tack så mycket.
Nej. Punkt nummer 7. Och det är ju åldern. Och du tänker ju dels på barnet. Det kommer ju vara yngre då än mina äldre barn. Men när jag tänker framförallt på min ålder.
Ja.
Den kommer ju vara betydligt högre.
Yep.
Och här är det ju lite kanske kontraintuitivt. För att jag tror att jag är både piggare och starkare nu än vad jag för 10 år sedan. Jag är friskare. Jag har mer muskelmassa i förhållande till underhudsfett. Jag har bättre liksom blodvärden och sånt. Och typ glukosresistens. Eller vad heter det? När man skjuter in blodsocker i mig så...
Insulin och sånt.
Precis, insulinkänslighet heter det. Just det, bra. Om jag nu äter liksom något sockerigt så skjuter inte blodsockret iväg på samma sätt som det gjorde då. Och så.
Det här tror jag är, alltså min forskning stödjer detta. Alltså att det är ju liksom, rent fysiologiskt så är det ju absolut ingen skillnad i att, det finns vissa små skillnader, men det finns ingen skillnad mellan dig nu och den du var då, utan alltså rent, bara om man tänker sig att du inte hade gjort någonting, men däremot så har ju du tränat en massa och jobbat en hel del med din kropp, så att du är ju i mycket bättre form nu än vad du var när du var 27 eller 28 eller vad det var.
Just det. Ja, min fysiologiska ålder är nog lite yngre nu ändå. Då kanske jag var 34 och nu är jag 25.
Det som är väl kanske att du har lite större skadebenägenhet nu. För att man blir lite, alltså ligament stelnar och lite sånt där, och senor och sånt. Så att det kan vara skillnad. När man är 26-27 så är det inte, då är man liksom mjukare på ett annat sätt. Så man skadas inte lika enkelt.
Då kan man ramla på fyllan utan att bryta en lårbenshals.
Exakt.
Mm. Så det är ju positivt och bra. Där i för sig, om man ska gå igenom så här fysiska skillnader, så är en sak att jag tror att jag är en bra bit från att få liksom glasögon, men ändå så märker jag att min ögonmuskulatur är lite sämre.
Du är en bra bit från att få glasögon, men du märker att din ögonmuskulatur är sämre. Det här är ju spännande.
Ja,
det här måste
alltså
man utveckla.
Alltså när man kapitulerar och skaffar glasögon när man är en man i 45-årsåldern eller strax över 40, då är det ju för att precis, det känns närmare till hands med män eftersom jag kommer själv bli en sån.
Ja.
Nej, men då är det för att det börjar bli svårt att läsa och klara sig i vardagen. Och det är väldigt långt ifrån, men däremot så märker jag ju att det blir jobbigare och jobbigare när folk trycker upp saker i mitt ansikte.
Du gör det?
För att ögonmuskulaturen reagerar långsammare och långsammare. Det är ju det handlar om, att man får lite slappare ögonmuskulatur som är sämre på att ändra fokus.
Ja.
Så det är en sak som har ändrats ändå sen jag var 27.
Ja.
Men en sak, det, men plus ändå, plus i den här åldern, det var att jag nog är lite starkare och bättre än jag var för 10 år sedan. Men det som är minus med min ålder, det är att jag har blivit ganska bekväm.
Får jag bara liksom flika in här lite, eftersom du pratar. Alltså, jag citerar råmanuset här till min bok. Någon gång mellan 40 och 45 börjar vi se sämre på nära håll. Det kallas för presbyopi eller ålderssyntet och beror på att linsen i ögat stelnar allt mer ju äldre vi blir. Till slut stelnar den i avståndsläget och det blir svårt med formförändringen så att den inte längre kan koncentrera sig tydligt på närbilder. Det som händer är att ljuset som tas emot från hornhinnan inte avleds till näthinnan, vilket gör att man ser suddigt när linsen försöker fokusera mer effektivt. Det här kan göra att man känner sig trött, får huvudvärk och rinnande och röda ögon.
Just det.
Vad bra teaser, va? Vi känner det som en bra bok.
Nu får du sluta sälja din bok. Mm. annars så vet jag inte vad det är.
Du håller på att sälja in din bebis. Då kan vi få sälja in min bok. De kommer ungefär samtidigt.
Ja, ja, visst, okej. Okej då. Det som är minus är att jag har blivit väldigt förtjust i att sova. Och att jag har blivit så här bekväm av mig. Ja. Som man kanske blir... Om man går igenom någonting som är jobbigt, en spädbarnstid, nattskräck, eksem, folk som kissar på en på natten, då kan det hända att man kommer ut på andra sidan och är väldigt bekväm.
Men det sista var ju inget negativt. Det var ju bara en härlig lek som ni har hemma.
Jag tänkte med barnen, inte med Sara. Och prata aldrig mer om våra lekar. Är du snäll?
Ja, okej, okay, jag lovar.
Men jag märkte det nu när vi var uppe i Duve, där vi, jag och barnen sov ett pyttelitet rum. Och där vi bråkade med varandra på nätterna, att det är så otroligt jobbigt för mig att bli störd på natten.
Ja.
Och jag är väldigt van vid att sova ut. Jag tänkte på det också, att du har ju fortfarande en bild av mig som någon som går upp och springer tidigt på morgonen.
Ja, nej, men det har ju inte längre, liksom, du har sagt.
Nej, det skulle aldrig, hända nu. Mm. För 3 år sedan så var det fortfarande så att barnen var så pass små så att jag, så det kanske var enda chansen vissa dagar för att få springa. Så då var det ju ett lätt val. Mm. Men nu så finns det aldrig någon som helst anledning för mig att ställa klockan på astidigt, om det inte för att jag ska hålla någon föreläsning på någon avlägsen plats eller sådär. Mm. Så att jag har blivit väldigt
bekväm.
Eller åka
till Duved med tåget.
Ja, precis, inte ens då går jag upp i tid. Jag har blivit otroligt bekväm. Jag har blivit otroligt förtjust i att sova. Och jag har blivit lite som sådär entitled att i kraft av min ålder och livserfarenhet och av att jag har gjort småbarnsår, så är jag liksom förtjänt av sömn, om du förstår. När jag var ung, då var jag ju hungrig även före barn. Att jag var mer förtjänt av att gå upp klockan 5 och åka och jobba någonstans.
Just det.
Men nu är jag värd att sova. Mm. Så det kan verkligen bli en utmaning.
Mm. Ja, det tror jag faktiskt att det kommer bli. Och det är också det största det här med... jag känner. Alltså med att alltså bland, amongst other things. Men just det här hur jag inte tror att jag skulle palla av hela sömngrejen.
Nej. Och det här med min nya träningsgrej som gör att det är bra, för att jag är en fysiologisk ungare och friskare person än jag var förut. Det gör ju ännu mer sämre, för att jag behöver mer sömn, och det gör också att jag blivit mer förtjust i sömn. Mm. För att jag behöver den på ett annat sätt, både för att jag är en gammal man, en välförtjänt man och en träningsman. Lösningen där kanske blir som tidigare att verkligen se till att sova på dagen.
Men det här känner jag också, det här kommer ju ge energi till och innehåll till din Spring Snyggt podd. Jag får sälja in den lite nu eftersom jag pratar så mycket om min bok. Alltså, ja, men för att det kommer ju vara, du kommer ju kunna göra många bra intervjuer med småbarns eller bebisföräldrar som är elitidrottare och se hur de löser det där och hur de jobbar kring det där.
Ja, man kan ju intervjua min poddkollega John, som ju var med i min föräldragrupp som jag hade förut. Det är två saker som har blivit sjukt bra för honom sen han blev förälder. Det var ganska bra innan också, men nu har det blivit ännu bättre, tror jag. Och det är sovandet och sexlivet som är otroligt.
Ja, jag vet ju att sexlivet är bra. Men det vet jag ju. Ja, men sömnen tror jag inte är... Det tror jag inte på.
Du tror inte på det?
Nej.
Men du, där har vi hela min lista.
Det var ju otroligt, gör du.
Ja, det var ganska lång. 8 punkter.
Ja.
8 punkter lång.
8 punkter lång lista. Och så här, vi kommer inte in och menar med idag. Det kan jag säga med en gång. Det här Gunnar Ardelius-spåret som vi flaggade för. Det får vi skjuta upp.
Det får vi prata om sen. Det måste vi prata om. Ja. Gunnar Ardelius artikel som heter Därför vill jag fly från min familj.
Ja,
jag fick ett sms från, eller ett meddelande från Gunnar bara tidigare i veckan.
Ja.
Där han frågade vilken dag jag ska köra öppet spår.
Ja, jag tänkte vilket avsnitt vi ska prata om hans
text. När ska ni prata om det? Nej, han frågade när jag ska åka Vasaloppet. Och det ska jag göra 28 februari. Det ska han också. Så det känns ju väldigt kul att vi ska fly från våra familjer tillsammans.
Men hur är hans form? Liksom? Vad är han för Vasaloppsperson?
Nej, men han har ju åkt en massa år nu sedan 2018, så det blir väl hans fjärde raka.
Jo, men är det så att ni kommer kunna överhuvudtaget åka ihop någonting, eller är jag liksom helt fel ute då, eller hur funkar det? Nej.
Jag har ingen aning faktiskt. Jag tror väl att jag flyr från min familj ännu högre utsträckning än vad han gör, kanske. Alltså för att jag, ja men till exempel...
Nej, men jag menar hur mycket så... fort ni, alltså om ni kan åka tillsammans.
Ja, jag förstår det. Uh-huh. Men det jag menar är väl att han är ju mer erfaren. Men å andra sidan så måndag till onsdag den här veckan så körde jag 105 km skidor.
Ja, okej. Okay. Du menar
och det
så?
Är ju rätt få som gör. Så att det kanske blir jämnt då om han är den erfarna och jag är den träningsintensiva.
Mm. Och du skidar ju många varv på olika konstspår i Stockholm har man ju sett.
Verkligen, imorgon ska jag tävla till och med i Saltsjöbaden.
Ja. Vad kul. Jag ser fram emot också när vi ska springa det här Skansenloppet som du har lovat.
Jag kommer nog inte springa Skansenloppet. Nej. Men det blir kul att följa dig.
Ja, det ska bli jätteroligt.
Härligt.
Tack så jättemycket för att ni lyssnade på Sveriges bästa pappapodd, pappapodden. Och vi hörs igen nästa vecka.
Sveriges bästa podd är det väl?
Ja, jag vet fan, jag gillar den här springsnyggt.
Ja, och jag gillar din opublicerade bok.
Den är otrolig.
När kommer den då? April har du sagt.
Ja, det har jag sagt. Alltså, nej, jag tror jag har sagt maj kanske. Jag kanske sagt april, men jag menar maj. Nu vet jag inte riktigt, för nu pratade hon någonting om mer fram emot sommaren. Vi får se. Den kommer här under...
Det låter som den här i en sal på lasarettet.
Just det. Eller,
men till sommaren kanske då pojken skrev och frågade när här kommer min bok och så vidare.
Ja. Eller den här
det är det så det tumme. Ja. Vad ska den heta?
Det är inte klart ännu, men vi håller på, alltså det är ju inte så mycket om man jämför med papologi är ju liksom där du är en auktoritär, du är en auktoritet. Alltså det är din det är liksom det är ju en bok, en handbok liksom. Min är ju inte det. Min är ju mer ett sökande. Alltså jag är ju en person som är så här, alltså om man ska det är lite så här, jag undrade om det här, hur ser det här ut, så därför kontaktade jag bla bla bla. Alltså den är mer så. Så att det blir svårt att kalla det för liksom en handbok för män. Men nu har jag börjat med så här, kanske att det ska vara livet efter 40, en guide till män eller någonting. Ja, vi får se.
Ja.
Något sånt.
Håll utkik. Hej då.
I en sal på lasarettet där de vita sängar står låg en liten bröstsjuk flicka blek och tärd med lockigt hår. Allas hjärtan vann en lilla där hon låg så mild och god var sin smärta utan klagan med ett barnsligt tålamod. Så en dag hon frågar läkaren som vid hennes sida stod, får jag komma hem till påsken till min egen lilla mor? Läkaren svarar då den lilla, nej mitt barn, det får du ej. Men till pingsten kan det hända, du får komma hem till mor. Pingsten kom med gröna björkar, blomsterklädd står mark och äng. Men den lilla sjuka flickan låg där ständigt i sin säng. Thank you. fråga läkaren som vid hennes sida står. Får jag komma hem till hösten till min egen lilla mor? Läkaren svarar ej den lilla, men strök sakta hennes hår och med tårar i sitt öga vänder han sig om och går. Nu hon slumrar ut i mullen, slumrar sött i snövitt skrud. Från sin tåligt burna längtan har hon farit upp till Gud.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.